lyssnar på Mundial, Expressens podcast om fotbolls-VM 2022 i Qatar.
Mest oinspirerad på någonsin.
Här sitter jag. Nej, men du sa att det gick så bra sist. Jag hade mycket självförtroende när jag gick in i det.
Ja, det hördes inte när du gjorde det.
Men vi kan börja om då.
Nej, nu kör vi. Okay. Det lät som du fick ett dödsbud när du läser det.
Ja.
Men nu är vi igång.
Jag kände mig själv att jag medan jag pratade så hade jag somnat med blicken.
Ja.
Det var inget bra tecken kanske.
Nej, jag såg det på dig. Det här är Mundial Expressens VM-podd direkt från Qatar. Med mig, Filip och Noah. På andra sidan bordet med en handduk på huvudet som vanligt. Och vi har precis varit på den andra semifinalen. Vi får se Frankrike gå till en andra raka VM-final efter att ha slagit Marocko med 2-0. Vad är dina bestående intryck?
Att det fortfarande inte går att säga vad det är Frankrike gör så himla bra. Vilket är helt knäppt egentligen. Man ska väl egentligen enligt alla... liksom, enligt förväntningarna är det väl att man ska börja med någon tokhyllning av Marocko nu och vara helt hänförd av dem. Men jag har alltid svårt att liksom dras med i lag som främst är bra på att försvara sig. Jag tycker att det är mycket lättare att dras med i lag som spelar liksom modigare fotboll och exponerar sig för mer risk än vad Marocko har gjort. De har ju egentligen stängt till hela vägen hit och varit fantastiskt bra på det. Jag inte tar ifrån dem någonting i deras prestation. Men jag har inte riktigt ryckts med i den här stora Marocko-hänförelsen som många andra verkar ha gjort.
Men är det för att du inte väljer glädjen i livet?
Ja, men det är väl inte min... Jag är nog ingen sån här good vibes only-typ generellt. Så att det är inte min livsinställning riktigt. Det är tråkigare än så. Men Frankrike är ju intressant. Alltså att de klarar av det här också då. De fick ju matchen precis dit de ville genom det här tidiga målet de gjorde mot Marocko. Theo Hernandez som konstsparkade in den. Sen är det ju så att de har en hel del marginaler med sig på vägen. De ger ju bort bollinnehavet till Marocko, tycker jag var rätt smart, för att det har inte varit Marockos melodi hittills att låta Marocko driva matchen med bollen. Och då får de ju problem och börjar begå misstag, och så använder Frankrike de misstagen till att skapa rätt mycket chanser för sig själva då. Men i andra halvlek är de ju ganska illa ute, precis som de var en period mot Polen och precis som de var en lång period mot England och sådär. Så att de lever ju farligt, Frankrike, hela vägen. Och den stora frågan inför finalen är liksom kanske inte så mycket att det blir någon jämn match, för det räknar man med att det blir. Men min fråga är, vad är Frankrike bra på?
Ja, alltså de är väl bra på att ha Kylian Mbappé.
Ja, det är det enkla svaret.
Ja.
Och det är sjukt att det liksom räcker. För att match efter match så ser man inga linjer i spelet. Inga liksom, man förstår inte vad de vill ha för typ av matchbild. Utan de liksom... hela tiden, jag har varit inne på det många gånger nu, men att de tar dagen som den kommer hela tiden. Och det är väldigt ovanligt att det funkar.
Men det var väl så också när man spelade fotboll, man var yngre, det har ju både du och jag gjort, Noah, och då fanns ju vissa lag i liksom ens närområde som var svindåliga, men som hade en riktigt bra kille.
Ja.
Och det är lite så Frankrike känns just nu. Det fanns en kille som senare spelade bland annat i HFs A-lag någon säsong, tror jag. Han blev proffs både i Danmark och Island. Lucas Olander. Han var en sån kille när jag var yngre som sköt, alltså han sköt som en häst. Folk var ju rädda för honom för att han sköt så hårt. Och han spelade i ett lag som var rätt okej, men det var han det pratades med hela tiden. Och han är ju liksom Kylian Mbappé. Frankrike är ju ett rätt kastlag med en riktigt bra X-faktor.
Skillnaden är ju att de har världsklassspelare på alla positioner.
Alltså, ja, men det syns ju inte riktigt.
Lucas Olander hade väl inte världsklassspelare på alla positioner?
Nej, det tror jag inte. De var rätt bra i Rydebäck, men inte så bra.
Nej, och det syns ju inte för att de blir så exponerade mot den hela tiden. Men som lag sitter de ju inte ihop riktigt. Jag vet inte om de gör det heller. De är abstrakta. De är bra och dåliga.
Ja, och det är väl det man brukar säga om lag som vinner ligor och turneringar, att det är liksom lag som bara på något sätt lyckas att vinna trots att de inte är bra. Så ja, det är väl ett tecken på att Frankrike ska vinna VM-guld.
Precis. Ja, alltså det är liksom, det är någon död vinkel i liksom hela försöket att titta på dem, i alla fall för mig. Och det är väl det som talar för dem i finalen då, att det hela tiden inte går att svara på exakt vad det är som gör att de går vidare, men de löser det på något sätt. Så man får väl räkna med att det kommer inte gå att svara på exakt varför de slår Argentina, men att de gör det. Man kan ju tycka att de har liksom den mest diffusa spelidén av alla lag i slutspelet, och Marocko har haft den tydligaste. Och i det så lyckades de med det här och skapa den här osäkerheten att de lämpade över ansvaret för att driva matchen på Marocko genom att göra det här tidiga målet, och det lyckades väldigt bra.
Men tror du att de hade gjort det om de inte hade fått med sig det tidiga målet då? För att det tidiga målet gjorde ju också att Marocko var tvungna att gå fram lite,
ja,
och kanske vilja ha mer boll.
Precis. Det är ju så mycket, det blir så himla spekulativt. Det är ju alltid som i Frankrike, hur hade det gått om de inte hade haft marginalerna med sig? Men det var ju en mardröm för Marocko. Vi kan ju säga det att de dels då testade de ju både Romain Saiss, sin lagkapten, och en annan back som heter Nayef Agger på uppvärmningen. Agard kunde inte ens komma till start. Och Sais gick av efter 20 minuter. Och när han gick av, då hade de redan begått ett par misstag. Och han bland annat hade ju missat, ja, jag tror både nickduell och han var väl även involverad. Han halkade väl i samband med 1-0-målet tror jag också. Och sen så hade de ju dessutom bytt formation från att spela med 4 backar till att spela med 5 inför den här matchen. Tidigare har de ju spelat 4 och så har de haft Amrabat framför backlinjen och sen 4 mittfältare. Nu stadgade de upp runt Romain Saiz ganska mycket tror jag, med ytterligare spelare för att kompensera för att han kanske inte kunde röra sig helt fritt i och med att han var skadad. Så Marocko fick ju en katastrofstart på matchen på alla sätt och vis.
Det här med att spelarna i Marocko halkade lite på Al Bayt, kan det att göra med ditt världsskop som du kunde leverera förra avsnittet?
Det var väl vad du och jag kom fram till, att det måste vara det. Vi kunde inte komma på någon annan anledning. De halkade ganska mycket i början på matchen, att det måste vara duvbajs då.
Och det var väl på just den här arenan, Al Bayt Stadium, som det snackas om duvbajset.
Al Bayt Stadium.
Mm. Det var kanske det som sänkte Marocko då?
Ja, vi får väl leverera till nytt skop då helt enkelt. Ja. Om du undrar varför det går bra för Frankrike, ja, det är för att de andra lagen halkar i bajs.
Det är kanske de som har satt ut duvorna, ja, strategiskt med det drönare.
Det låter franskt.
Ja, alla sätter bra och så vidare. Men någonting som Marocko i alla fall kan vara stolt över, det är att de hade ett jäkla bra tryck från läktarhåll. De marockanska supportarna levererade det bästa vi sett i läktarväg under hela mästerskapet, totalt sett ju.
De har ju vunnit läktarkampen när det gäller decibel i det här mästerskapet. Frankrike, eller så Argentina har kanske vunnit sångerna därför att de har sjungit mer. Mm. Men de har inte tagit över ljudkulissen på samma sätt som Marokkos fans har gjort. Och det har ju varit en stor upplevelse att se. De passar ju bättre på mindre arenor, ska jag dock säga, tycker jag. Alltså, det har varit ju en otrolig visselkör här idag när de möter Frankrike på den här stora arenan. Men när det är lite mer kompakt så blir det ju ännu mer påtryckande, påträngande.
Ja, och ju större matcherna blir i VM, desto fler biljetter har ju redan gått åt diverse fotbollsresor där folk betalar dyra pengar, VIP-paket och sponsorer och så vidare också, vilket gör att det blir liksom mindre och mindre plats för riktiga supportrar ju större matcherna blir.
Å andra sidan då så såg man ju till att sätta in extra flyg från Marocko till Doha för att fylla arenan idag med amerikanska fans som sen ställdes in, om vi förstod
det
rätt.
Ja, exakt. Det var ju 30 stycken som sattes in då under tisdagen och onsdagen från Casablanca till Doha för att kunna skicka över så många marokkaner som möjligt. Men vad var det? 6 stycken bara som kom iväg och resten ställdes in?
Ja, jag tror det. 6 eller 7 kom iväg, tror jag. Och så resten. En otroligt konstig grej till med det här är ju att liksom, intrycket man har av alla rapporter som kommer från Marocko, även härifrån, är ju att det har landat mellan 50 och 100 000 marokkaner här.
Minst.
Och ändå var det liksom delar av läktaren som var tom idag.
Ja, jag fattar inte det där. Och samtidigt också som det kom rapporter inför matchen att det var återigen biljettkaos utanför arenan där det fanns folk som hade fått beskedet att det skulle finnas biljetter till salu. Åker i vissa fall då hela vägen från Marocko eller andra delar av världen till Qatar med förhoppningen att det ska finnas biljetter för det de fått höra, och sen de kommer fram så visar sig att nej, det finns inga biljetter alls. Så att ja, den här biljettsoppan fortsätter i Qatar, och jag tycker såklart väldigt synd om de här supportarna som har rest så långt. Det kan man komma ihåg hemma i Sverige när man blir lite sur över ett spårfel eller lite löp på spåren, att ni hade kunnat vara marockanska fotbollssupportrar som blir av med era flygbiljetter till VM semifinalen och får stanna i Casablanca.
Jag ställer mig inte bakom det här att man ska börja ge SJ en enklare resa bara för att det är synd om marockanska fotbollssupportrar. De måste skärpa sig också.
Och jag är av åsikten att det alltid finns grader i helvetet.
Ja, så är det. En annan grej som vi tänkte på här var ju också att den här inramningen som de bjöd på de marockanska supportrarna, den kvävdes ju väldigt effektivt av FIFA.
Ja, jag fattar inte vad FIFA håller på med.
Det är väl kanske snarare arrangörskommittén som ligger bakom det här.
Men vi samlar alla under samma paraply här, tycker jag. Mm. Nej, men det som är grejen är ju att de marockanska supportrarna är ju väldigt många till antalet och är väldigt högljudda innan matchen. Och det är ju ett perfekt tillfälle att bygga upp stämningen inför en match som är landets största genom alla tider. De har aldrig varit i en VM-semifinal innan. Men arrangörerna vågar liksom inte riktigt lita på att publiken själva ska fixa stämning och förväntan inför den här stora fotbollsmatchen, utan de brassar på med samma spellista. Alltså det är 4 låtar de går runt på i princip. Mm. Det är ju Levels med Avicii. Mm. Det är ju Love Me Again med Paul Newman.
I Got a Feeling heter
det. I Got a Feeling har de också. Och och Business med Tiesto. Det är ju de fyra de går runt på.
Men vilken är den här? I'm blue, da, di, da, bo, da.
Ja, men det är ju exakt.
Det är ju en remix av den.
Ja, exakt. De har ju gjort en remake av den. Mm. Det är ju David Guetta och någon tjej som sjunger som jag inte riktigt koll på. Men ja, det är väl fem låtar de går runt på och trycker på högsta volym istället för att låta fansen sjunga.
Mm.
Och det gör det ju allt.
Ja, det är väldigt märkligt att de kör den grejen. Idag fick vi ju dessutom halvtidsunderhållning då, för då var det också läge för uppsjungning på något sätt. Men då var ju The Mad Stuntman, en av rapparna i den Trinidad Tobago rapgruppen Real to Real, som gav oss superdängan I Like to Move It.
I Like to Move It. Senare populariserad i Madagaskar-filmen. När den kom.
Han rev ju av den då.
Han hade inte med sig alla kompisar.
Nej, det var
själv.
Bara The Mad Stuntman där.
Ja, han hade gjort en slags här Justin Timberlake-lösning och slått sig fri från resten av pojkbandet.
Men också köpt rättigheterna till I Like to Move It. Sen bara fick åka upp till den.
Och det var ju andra semifinalen också. Han gjorde detta.
Ja.
Han gjorde det på första semifinalen
också.
Han var
så bra. So good he had to perform it twice.
Så vi går in på första semifinalen också, för den måste vi också ta hem ju.
Ja,
det är faktum att Argentina är klara för VM-final och vann till slut tämligen enkelt mot Kroatien.
Ja, och det var ju en mycket mer enkel spår i historien. Vi ska säga att Marocko kom ju väldigt nära och pressade Frankrike väldigt mycket. Det var en väldigt jämn match. Argentina-Kroatien var en väldigt ojämn match. Kroatien hade egentligen inte någonting förutom lite bollinnehav innan Argentina gjorde 1-0, men det var ju aldrig snack egentligen i den matchen, tyckte jag. Kanske också att man då, att det blev lite tydligt att Kroatien, som vi var inne på tidigare, också har haft en hel del marginaler med sig, en hel del tur under den här turneringen, att de borde ha förlorat mot Brasilien, de borde ha åkt ut i gruppspelet, för de borde ha förlorat mot Belgien. De var oerhört nära att göra det mot Japan, där de faktiskt var det sämre laget i åttondelsfinalen, så att de hade tagit sig till semifinal kanske inte var någon jättetydlig reflektion av deras förmåga, och det blev ju tydligt när de mötte Argentina, tyckte jag.
Ja, precis, och det är ju säkerligen jubel på samtliga FIFA och Qatar och PSG kontor världen över efter att det nu är klart att Kylian Mbappé och Lionel Messi kommer mötas i final på söndag.
Paris Saint-Germain mot Paris Saint-Germain. Alltså ja. Qatar
Grattis Paris Saint-Germain till VM-guldet.
Statliga investeringsfond mot Qatar statliga investeringsfond. Ja, det var ju förmodligen drömmen de närde, kan man ju tänka sig. Vi la ju märke till det intressanta här inför Marocko mot Frankrike, att de hade ju förlängt den här eld- och fyrverkerishowen som de inledde varje match med också. Att
ja, det var exakt. På tal då om att liksom verkligen brassa på för att säkerställa att det ska bli god stämning.
Precis. Så det var ju fler och längre, och även någon sorts ljusshow som i alla fall inte jag kände igen. Som
nej.
Var, liksom, de hade lagt på den.
För den som har missat då, så har de ju på nästan alla matcher rullat in en gigantisk uppblåsbar VM-pokal som kanske är den 10-15 meter hög?
Ja, något sånt.
Och trycker på precis innan inmarschen, så släcker de ner hela arenan och bombar på. Alltså E-Type hade blivit grön i ansiktet av avund om han hade fått se pyrotekniken som bombas på kring den här pokalen. Det är något i hästväg. Och nu hade de ju gjort det uppe till 10.
Ja, det kändes så i alla fall. Och då var man ju lite så här att det här tyckte de var någonting som verkligen var värt att fira. Och då kan man ju förstå då att från Katars perspektiv att det var stort att Marocko var i semifinal. Men också att den kanske viktigaste frontfiguren för deras projekt i Paris då, Kylian Mbappé, skulle spela. Och att han och Messi då, som ju båda två är värvade av deras, den statligt ägda fotbollsklubben Paris Saint-Germain, möts i VM-final. Det blir ju liksom som en sorts, som ett smycke för Katars sportswashing-projekt, får man säga.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag var ju nästan lite förvånad över att arrangörerna inte pumpade Tiesto istället för nationalsångerna när det väl var dags. För det hade, ju, ja, det hade man inte blivit förvånad av heller.
Nej, ställer in dem bara, ja, för att kunna
istället
köra
för Marseljäsen. Här får, ja, ni business igen med, ja, Tiesto.
Nu var, ju, ska säga det, nu var ju alla viktiga statsöverhuvuden där också. Även Patrice Motsepe var ju där, som är ordförande för den afrikanska konfederationen. Macron var där, Macron var även nere i omklädningsrummen och frotterade sig efteråt. Han som sa ganska nyligen här att man absolut inte ska mixa sport och politik.
Men går
passade
bara för
på
Frankrike
att göra
som?
Det här varv nere i omklädningsrummet efter slutsignalen här, i alla fall. Men, nej, men vi kan väl säga det också, att det blir intressant nu att se hur de vinklar den här finalen från katariskt håll och från FIFA-håll, med tanke på att PR-maskineriet är, går på högvarv igen här nu när vi närmar oss slutet. Att de tvingar ju, avkräver ju varenda politiker som är här just nu ett uttalande om att det här har varit en succé. Jag såg att Macron, de citerade Macron på det direkt nu, att han var liksom här för att legitimera då att Qatar har lyckats med det här arrangemanget. Det har varit säkert, det har varit en publikfest. Jag såg att det även var ministrar från Storbritannien här och sa samma sak igår, så att de kör på. Och det är väl tur det, med tanke på vad som pågår i EU, där ju den enorma korruptionsskandalen med Qatar som fond då pågår samtidigt här.
Ja, kan ju få en hisspitch av den korruptionsskandalen, för de som inte hängt med i svängarna.
Nej, det är ju då att belgisk polis har slagit till mot ett antal EU-parlamentariker som misstänks ha tagit emot mutor för att gå Katars ärenden i EU-parlamentet egentligen. Och det pinsamma i sammanhanget är väl egentligen att det här tillslaget skedde samma dag som Gianni Infantino och FIFA deltog på Katars årliga pris, antikorruptionsprisutdelning, där FIFA och Infantino instiftade ett nytt antikorruptionspris mot korruption inom sport. Samma dag som belgisk polis slog till.
På tal om Infantino, han har varit i farten i veckan igen. Han var ju domare.
Precis.
På en match, på en av VM-arenorna, så var det några tidigare storstjärnor som kallas FIFA Legends, som spelade match med ett par migrantarbetare, och Gianni Infantino var domare.
Och delade ut något gult kort ironiskt till någon och sen försvann igen, va, tror jag. Om jag förstått rätt.
Ja, det ser ut så på tv-bilden i alla fall.
Men ja, han skyndade väl vidare sen, för de hade ju även ytterligare en sån här technical briefing med sina spaningar från den spelmässiga utvecklingen under turneringen här. Nu var ju Wenger inte med, utan utbytt mot Sunday Olisee och lite andra. Det var någon målvakt där också, jag kommer inte ihåg riktigt vilka det var. Men det som är intressant är att på varje sånt här framträdande i varje sammanhang, så är ju budskapet till syvende och sist att allt är perfekt. Alltså ingenting har gått fel. Allting har gått precis enligt plan. Allt är det bästa någonsin. Och det är liksom, man kan ju tycka att så här, för sin egen skull, att om man ville liksom knåda till hela den här PR-kampanjen, att man skulle bara för sakens skull smyga in någonting som inte gick så bra. Alltså, ja, för att det skulle ge sken av att vara lite mindre fasad liksom. Att tyvärr, ja, men till exempel så omkom det ju ytterligare en volontär eller en arbetare runt en arena i samband med Argentina mot Holland i kvartsfinalen, som föll från hög höjd och sen avled på sjukhus. Och där skickade de ut ett meddelande. Men när de däremot blev konfronterade angående den här mannen som hade dött vid Saudiarabiens träningsanläggning, då var ju liksom, från organiseringskommittén var ju då responsen att döden är en del av livet.
Ja, det var ju ett direkt citat, eller
hur? Ja, istället för att säga att så här, ja, det här har vi misslyckats, så vi måste gå till botten med det här. Så har det varit väldigt mycket sådär att det har inte varit något problem, det här är inte vårt fel.
Nej, ett tips till FIFA och Qatar är väl, som du säger, att liksom i alla fall...
Även om de inte tycker erkänt, det själva.
Nej, men erkänn litet bara.
Någonting bara. Men,
en liten grej liksom.
Vet
liten
ni vad? Grej. Vi borde inte ha serverat den här lammgrytan två dagar i rad i matbuffén för journalisterna. Något sånt, till exempel.
Jag fick ju lära mig rätt tid under min journalistkarriär att om man ska få feedback på någonting och man liksom... Man vill inte riskera att man ska få väldigt mycket feedback tillbaka, så att man måste göra om hela arbetet, då är det att man ska smyga in ett eller två korrfel, stavfel, medvetet, för då så kommer personen i fråga som kollar in feedback och hittar just de två och sen nöja sig med det och sen bara gå vidare. Ett litet tips till alla ungdomar där ute när ni ska ta er ut i arbetslivet.
Precis, gör de enkla felen istället. Framhäv dem.
Exakt så. Och nu har vi alltså en final framför oss på söndag. Det blir Frankrike mot Argentina. En bronsmatch mellan Kroatien och Marocko. Känns som att det är en rejäl baksmälla där som väntar kanske.
Det brukar ju vara det, va? Känns som också som att det betyder lite mer för Marocko, eller?
Ja, samtidigt som Marokkos förbundskapten sa efter matchen här nu för någon timme sedan att ja, det är klart att det är en viktig match och den måste vi vinna, men samtidigt så öppnar han för att det finns en del skador i laget och han vill låta spelare som inte fått så många minuter under VM också visa upp sig. Så att,
De möttes ju i gruppspelet, va?
Ja.
Så att, då har blivit 0-0, så det blir säkert en målfest den här gången också.
Ja, förmodligen. Vi får väl se hur det blir med det där. Och vi konstaterade ju, Noah, eftersom att ja, ni som lyssnar på podden hemma i Sverige har ju förstått att julen är nära. Det har ju varit kallt och mycket snö på många håll har vi förstått. Men det märker inte riktigt vi av här på plats.
Jo, jag märker av det på dig. Därför att din hjärna är någon annanstans än i VM just nu.
Det är väl ständigt närvarande drag hos mig, tror jag. Jag är extremt tankspridd.
Ja, det vet jag inte, men det var, idag var det ju intressant i alla fall att jag tittade på det ungefär 17 gånger under första halvlek för att försöka få kontakt angående någonting som hände i matchen, där jag ville diskutera någonting som hade hänt. Och ingen av gångarna hade du sett vad som hände, för du höll på med helt andra grejer. Att det var helt mentalt utloggat från att det pågick en VM-semifinal 50 meter framför dig.
Ja, men liksom
vid ett tillfälle satt och kollade på reklam för den engelska kycklingkedjan Nando's.
Nej,
på Twitter.
Nej, men det gjorde jag inte.
Du hade klickat upp tweeten.
Nej, det gjorde jag inte.
Och så sa du, vad är det här för gott?
Nej, det sa jag. Nej, det gjorde jag inte. Jag scrollade Twitter och så råkade den ligga där när du tittade bara helt enkelt. Men jag kan väl tillstå.
Du sökte på Nando's reklam på Twitter.
Ja,
istället
för
att kolla på VM-semifinalen.
Jag kan i alla fall tillstå att jag inte kollade alla 96 minuterna. Nej.
Nej.
Men man söker upp lite information. Ja, man söker upp lite information, man kollar lite på, liksom scrollar Twitter lite och så är det någon som skriver någonting och så, ja du vet hur det är liksom. Kollar du hela matcherna då?
Jag försöker se allt, ja, men jag ser inte varenda sekund.
Nej, okej, okay. Jag känner mig lite påkommen där. Jag ska försöka bättra mig lite så, men det är så det är. Det blir
alltså,
ju också
det är ju, om man ska skriva en analys till slut, då, klart slut till något, så ser man ju inte hela matchen, så är det.
Och det behöver inte jag göra, därför Nej. Behöver jag kanske inte kolla alla sekunder eller av matchen.
Det var ju inte grejen att du inte kollade alla sekunder, det var att du inte såg någon sekund i matchen som var invändningen.
Det blir ju också så efter ett långt mästerskap, alltså det märker ju vi båda två, tror jag, att man i slutet av detta VM är liksom man är ju redan så full av så mycket intryck att det ska till mycket för att man ska bli imponerad.
Ja,
jag tror jag sa till dig tidigare idag att det måste väldigt mycket till för att jag ska reagera på någonting eller bli känslosam. Ja. Du hade ju en lång utläggning om att du tyckte det var jättesynd om schimpanserna på den här djurparken som blev ihjälskilt skjutna när de lyckades rymma. Mm. Och jag kände,
och du kände ingenting. Nej,
kände ingenting. Var... För att jag har inte känslor kvar längre. Jag har gjort av med alla mina känslor de här veckorna. Jag har känt mycket i början av det här mästerskapet. Och
det
nu känner jag ingenting.
Inte så gott. Om det händer mig någonting nu på slutet, att du bara rycker på axlarna och går åt andra hållet. Alltså det är bara för att det är några dagar kvar. Man kan inte räkna med dig längre.
Nej, det kan du inte göra.
Men det är ju också så, det måste man ju säga, att det är ovanligt det här mästerskapet på det sättet. Att vi har ju kunnat se så extremt mycket matcher.
Ja.
Jag tror du, jag räknade ut att i och med att vi följde Sverige på VM i Ryssland, så såg vi ju, jag såg Sveriges 5 matcher och sen såg jag utöver det 1, 2, 3, 4, 5 matcher till, kanske så,
ja,
kanske
det
så totalt 10 matcher. Jag tror att idag såg vi väl vår 23 eller 24 match,
ja,
under de här veckorna, eftersom man har kunnat gå på vissa gånger 2 matcher om dagen, men framförallt matcher varje dag. Så att hjärnan är ju lite överhettad med fotbollsintryck just nu.
Så är det ju, men mer fotboll kommer det ju att bli, och finalen är på 4:e advent, det är ju sjukt ju.
Det är sjukt.
Egentligen, när vi är här i 27 grader varmt.
Vi befinner oss inte i någon superjulstämning just nu.
Nej, vi kanske borde liksom försöka leta upp lite pepparkakor eller baka lite lussekatter.
Vi har digestivkex, tror jag, i köket.
Ja, det är det närmaste vi kommer, tror jag. Mm.
Ett riktigt deppigt byggat digestivhus.
På tal om att fira jul i Katar, så träffade jag och Petter lite tidigare under mästerskapet en svensk som bor här i Katar. Det är ungefär 700 stycken som bor här, varav hälften är barn. Vi träffade en av de vuxna som heter Mattias och är drygt 30 bast. Och vi frågade bland annat hur funkar det och firar man jul i Katar som svensk. Dels då för att det är ett väldigt muslimskt land, givetvis, att julen är ju ingen given del i kalendern.
Inte överallt här,
nej, så är det ju. Men som svensk så vill man kanske ta med sig lite svenska traditioner. Han sa att det finns en äkta granar finns att köpa på Ikea, så det gör han varje år. Men i år så skulle det inte bli så mycket julfirande för att det är, citat, mycket FIFA-firande, slutcitat, i år.
Vad betyder det?
Jag vet inte. Man firar väl FIFA?
Tänk om FIFA blir en högtid.
Ja, alltså
en sorts Ja, men som en sån religion liksom.
Ja. Det blir en
att de börjar ställa såna krav på att man ska det, så måste man tillbe Infantino innan.
Det känns som att det kanske är ett krav redan i vissa medlemsländer, redan kanske i och för sig.
Ja, dansa runt den där upplåsbara pokalen innan matcherna börjar.
Små grodorna.
Ja.
Nej, men liksom, ja, det, så på den raka frågan om det skulle bli något julfirande, så var det, nej, det var mycket FIFA-firande, så julen fick vänta till 2023.
Ja.
Så,
med det sagt så...
God, vad säger man då?
Glad FIFA.
Ja, eller god FIFA, om man ska ha jul. FIFA. God ja. FIFA, glad FIFA.
Ja.
Trevlig FIFA, kan man också säga, när det är helg.
Hoppas ni får en riktigt bra FIFA allihopa.
Ja, ha nu en trevlig FIFA.
Ingo firar 10 år av låga priser, och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Men en sista grej bara innan vi säger glad FIFA till oss båda och till er som lyssnar, så måste vi kolla hur det ser ut i Kopparbetten.
Det låter som att vi tar farväl av den här podden. Det gör vi inte. Utan
nej,
vi
kommer nej, det gör vi verkligen inte. Vi kommer ha 2 avsnitt till. Vi kör på lördag igen inför brons- och finalmatcherna, och sedan så kör vi det stora summerande avsnittet på måndag morgon, givetvis efter finalen också, så herregud, det är inte över än. Men vi måste ju kika hur det ser ut i Kopparbett och vår liga där. Där du verkligen drar ihop sig. Det är ju bara 2 matcher kvar nu där man kan ta poäng. Och vem tror du leder?
Inte jag.
Men vem tror du leder?
Dr. Dre.
Ja, Dr. Dre leder. Och han har satt hela... Alltså han har satt finalparen också.
Ja, det är sjukt.
Och han har satt Argentina som vinnare.
Ja.
Så att han är ju i guldläge nu för att ta hem detta.
Och då vi pratade ju förut, vad talar för olika lag. Det här är ju det som talar mest för något lag då. Att han har tippat att Argentina vinner. Det betyder ju att...
Så är det ju. Och jag tror... Ja, alltså jag kollar lite bland de som ligger i toppen här. Jag kunde inte hitta någon som har satt Frankrike som världsmästare. Vilket då skulle kunna göra att man skulle kunna gå om Dr. Dre. Så att, jag ska inte jinxa det totalt, men det ser väldigt bra ut för Dr. Dre som ligger etta före Johan.
Jag tycker vi delar ut pokalen.
Ja, vi borde egentligen göra det. Den här upplåsbara pokalen kanske vi kan skicka.
Vi kan försöka fixa en sån till honom.
Dr. Dre etta, Johan Redlund 2 och Rio Tobbe 3a. Mikael Kempe 4, Silla Holm 5a. Det kanske kan ändras lite, men det ser bra ut för Dr. Dre.
Vi har ju spanat på lite priser här, och det tar ju emot väldigt fort eftersom det mesta är officiellt merchandise från själva turneringen, och det kommer ju med en tillhörande diskussion om man borde köpa officiellt merchandise från den här turneringen eller inte. Men vi har ju också, det var ju en grej vi såg där som, det var inte kanske som tanke till det, utan det var mer som plojgrej, men som du och jag fick syn på samtidigt inne på en butik. Som ju är då den här lilla, jag kanske har tagit upp det här förut, den här lilla metallspöket. Alltså maskoten för VM är ju ett litet spöke typ.
Ja.
Och det var ju som en liten ministaty av den som kostade 3000 kronor.
Ja,
och
det var liksom, så ser vi har den budgeten.
Var liksom inte i silver eller guld eller något sånt, det var bara en liten järnstaty av den.
På tal om den diskussionen som var framförallt i början av mästerskapet med de så kallade fake-supporterna också, så var det intressant att se att i princip alla butiker vi har varit inne i så finns det så kallade fanbox också, som är liksom ett starterpack för fotbollssupporter.
Även på mataffären bredvid oss så säljs nu ett starterpack för bland annat Marokkos landslag.
Ja, exakt. Och då kan du välja, då väljer du ditt landslag och köper ett starterpack för det, och då får du bland annat solbrillor med det landets flagga i. Du får ansiktsmålning.
Peruk, tror jag.
Någon peruk. Kanske en tröja också.
Ja, någonting att hänga över ryggen.
Ja, så vi kanske, det är kanske ett sånt vi då ska plocka till vinnaren också.
Och den vinnaren får då välja landslag själv,
eller? Exakt. I alla fall av de som är kvar då. Mm. Jag tror att Katars tror jag är slut. Men man kan välja något av de andra landslagen.
Jag såg att det såldes.
Ah, okej. Okay. Well, det finns inte att välja på då.
Även såna här Soccerstars-gubbar från Akram och Fif fanns på den här butiken, ja. Om man vill ha en sån.
Mm. Jag tror inte att det är en rikande åtgång på dem i slutet av mästerskapet.
Det kan bli ett collector's item om, när det här blir liksom meta och lite hipster att ha.
Det är viktigt att behålla dem i mint condition sen, så man kan sälja dem dyrt på Bukowskis om 20 år. Vi hörs igen lördag morgon.
Det är väldigt svårt att se dem stå och bara första, andra, tredje, Akram och Fif.
75 miljoner och sen en sån Banksy installation så att den liksom smular sönder sen genom en pappersstrimlare. Vi hörs igen på lördag och snackar vi upp de två sista matcherna i detta VM. Hej och god FIFA.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.